Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
När får vi se Behrouz Badr i Melo då?
Alltså fatta vilken mäktig känsla att stå där.
Du kanske kan representera Iran. Iran? Nej, det är Eurovision, det är Europa.
Ja.
Det är Iran i Europa, nej. Jag skojar.
Det skojar inte alls. Förstår du, Anders Tegnell, varje dag man kollar på honom som om det var slutspel i VM. Man bara, vad ska han säga? Det var så här presskonferens.
Och vad gör han nu?
Han passionerar sig, va? Ja.
Konstigt, brorsan. Han
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomina och med mig gör att jag precis som vanligt ansiktet för bäst i test. Mina damer och herrar, Behrouz Badr! Vi har också direkt från Borås. Han är tillbaka. Han var dödssjuk förra veckan. Vår nya stjärna Kevin fick rycka in. Men nu är ordningen återställd när Borås egna David Hasselhoff är tillbaka. Mina damer och herrar, Hambo!
Tjenare allihopa.
Du är lite lik David Hasselhoff.
Är det en skådis?
Jag vet inte vem David Hasselhoff är.
Nej.
Han sitter i juryn i Amerikas
Got
Talent.
Värsta, han var, det fanns ett program som heter Baywatch förut.
Oh, ja,
har ni sett Baywatch i efterhand?
Nej.
Jag såg det av någon slump för någon hade på det på sin tv. Alltså, alla som är med i det där, de är liksom super, super, supermodeller.
Ja, det är därför vi aldrig hade plattat.
Nej, men alltså, jag menar bara att det är så... Du borde nästan googla sen ett klipp på det. För att det är så här... Det är så... uppgjort hur programmet bara bygger på att alla ska vara superhunkiga. Ja. Alltså varenda person som är med i programmet är supermodell, oavsett om det är man eller kvinna.
Tänk dig så här, man kommer hem, man lagar en skön middag, man ska kolla på lite Baywatch. Vad vill man ha då? Jo, lite hjälp från våran stolta huvudsponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Finns med koffeinfri också om ni äter på kvällskvisten. Och det bästa tillbehöret till en varm eller kall måltid.
Livets dryck.
Tack Cola för att ni sponsrar, då är vi igång.
Mm.
Och innan videon fortsätter vill jag också berätta att jag, Anders Donomina, kommer för första gången på väldigt länge göra en spelning i Stockholm. På Valborg, för det finns en festival som heter Festivalborg. Mm. Där det är jag, Adam, Tjuvjakt, Rain, Jubel, alltså ett bra gäng. Ute i Nacka vid typ vatten, jag vet inte exakt. Men det är liksom en ballgrej och det är, jag giggar så jävla sällan officiellt i Stockholm. Så att om det är någon som vill uppleva det kan jag lägga länkar i beskrivningen. Där jag kanske kommer och hänger och fira Valborg.
Valborg, det är officiellt då det är typ sommar.
Ja, så kom och inled sommaren med mig och massa andra bra artister på Festivalborg. Det finns länk i beskrivningen, så kommer ni få höra massa ny musik också. Ja, vi är här igen mina herrar. Hampus, du är tillbaka.
Jag är tillbaka.
Du sa, vi kom in idag. Jag bara, Hampus, är du frisk nu?
Mm.
Han bara, jag behövde bara lite alkohol i blodet för att det skulle rinna ut.
Vad åkte du på, eller vad drog du på dig?
Jag drog på med en förkylning och en feber där i Valsär. Men man, alltså, jag mådde ju som jag förtjänade. Det var ju total utskjutning varje kväll där.
Åh, herregud. Jag kan tänka mig att där är också så här trångt och alla är i varandra.
De två sista kvällarna, jag gick ju och sov bara. Men ungdomarna var ute och härjade. Då var det kul på morgonen för att man fick liksom en uppdatering om vad som hände under kvällarna.
Ja,
men du är frisk nu.
Nu är jag frisk.
Vad har du liksom, en fråga. Vad är, alla har ju sina sätt att hantera en man cold på.
Mm.
För mig är det mycket skit. Alltså skräpmat. Alltså det onyttigaste som kan hända mig är att jag blir sjuk.
Mm.
För att då äter jag Ben & Jerry's. Jag äter chips och jag beställer och jag undrar mig vad jag vill.
Vad är chips?
Alltså chips.
Aha. Chips. Men vadå, är du sugen på det när du är sjuk?
Ja,
när du ligger av feber? Är du så här, ja,
det
Ben
och varma koppen.
Ja, varma koppen, men det kan inte vara mycket näring i det.
Nej, det är 300% E4. Oh,
men, herregud.
Men det är varmt och väldigt gott.
Ja.
Tycker jag. Hur hanterar du man cold?
Grejen att om jag är sjuk, alltså säger att jag har liksom feber och grejer, då är jag har inte någon aptit för mat överhuvudtaget. Men då typ så här, jag dricker mycket te, jag gör så mycket så här äckliga grejer som jag tänker är nyttiga.
Jag gör typ ingefära typ.
Ja, exakt. Jag kokar ingefära, typ hackar vitlök och sväljer och alltså jag gör såna bara grejer som ska
jag bli huskur.
Ja, riktigt så här alltså, man har fått från hemifrån. Jag kan säga, alla så iranier föräldrar, de har alltid apotek hemma. De har medicin som gick för 7 år sedan. Gud vad man har fått i sin kropp. Men det skulle jag säga bara så här, jag har svårt för att, alltså, du äter chips och Ben & Jerry's. Det är ju helt sjukt
att
du får aptit när du är sjuk.
Jag får det.
Alltså när jag är sjuk, då är liksom, alltså jag är liksom, då är på nivån att jag är så här, att jag inte kan hantera min egen existens, för jag mår så dåligt.
Måste din tjej då liksom pyssla om dig?
Nej, utan det är bara det att jag måste liksom bara fokusera på att bli frisk. Ja. Alltså jag kan inte bli ompysslad och sådär. Det är klart att du kan få hjälp med typ såhär, någon går och handlar och grejer. Men jag måste fokusera på att bli frisk. För att det är som att såhär, du vet, när man blir sjuk, man glömmer ganska fort hur det är och hur det var att vara frisk. Så man blir så när jag blir frisk, jag ska aldrig ta det för givet.
Ja, exakt. man vill bara, typ när man har ont i halsen. Då är det såhär, då minns man en tid när man kunde svälja utan att det gjorde ont. Eller jag typ så kunde ta en cigg utan att börja hosta. Det var simplare tider.
Men jag feber just, alltså jag vet inte hur hög feber du hade, men det är ju sån jävla jobbig, det påverkar din kropp så mycket. För din hjärna är fuckad, ditt balansinne, du mår ju så dåligt.
Det sjuka är att jag har inte haft feber på år. Alltså det kanske var 2 år sedan jag hade feber. Och jag har gått och bara, jag går och bara och väntar på den dagen jag ska, för det känns som att det börjar bli dags nu. Så fort jag blir lite så här, då bara, nu kommer det, nu, imorgon vaknar jag och mår skit. Och det är fett onice, för det känns som att jag väntar på min domedag typ.
Varför då?
Men för att jag inte har haft det på 100 år. Eller på länge.
Du kanske är bra immunförsvar.
Jag borde inte ha det, med tanke på hur jag behandlar min kropp.
Ja, alltså, men vissa är ju sådär. Jag kommer ihåg, jag blev fan sjuk ganska ofta när jag var yngre. Sen har det ju peppar blivit bättre på äldre dagar. Men vissa, de är så här, de har inte varit sjuka på 10 år. Ja,
hur hanterar du din sjukdom?
Nej, men jag hungerstrejkar nästan, alltså, för att speciellt när man blir förkyld, då tappar jag ju smaken. Varenda gång jag blir förkyld tappar jag smak. Alltså äta mat utan att känna smak.
Det är AIDS.
Det är det värsta som
finns. Ja, det är så jävla onödigt.
Du vet, då jag trycker i mig något knäckebröd bara för att överleva liksom.
Ja, och då äter man ofta typ så, alltså, jag tänkte det när folk tappar smak och lukt under corona. Det hände mig en gång. Långt efter corona, alltså det var typ ett halvår sedan. I typ 2 dagar hade jag ingen smak och lukt. Jag för att testa mig, då shottade jag sprit för att se om det var så här, men jag kände ingenting. Det var som att dricka vatten. Men då, jag kommer ihåg när folk började tappa smak och lukt. Jag bara, fan vad lätt att äta nyttigt då. Det är bara att äta spenat, du känner ändå ingen smak. Men man vill ju äta typ så bröd och knaprigt. Och
liksom. Ja, alltså, jag tappade smak och lukt när jag hade corona, alltså första vändan.
Ja.
Och när jag åt det, jag fick ju panik, för jag ville ju så gärna känna smak. Men jag kunde känna typ så här, alltså jag kunde känna om någonting var sött.
Ja.
Men jag kunde inte känna så mycket mer. Men
du gick då bara smaka på grejer hela tiden och lukta på grejer hela tiden. Jag hoppas att du ska känna.
Ja, jag kommer ihåg att jag beställde en pizza. Jag fick psykos, så jag beställde en pizza. Jag bara, nu jävla ska äta den här. Alltså när jag åt den, det smakade så här varm, mjuk kartong.
Ja.
För att jag kände, alltså det var bara konsistens.
Ja.
Det var det enda jag kunde uppleva.
När jag fick det, då hade jag, det var upp med mitt ex. Och så hade vi gått och köpt så här jättedyr Wagyu. Och jag lade min själ på tillagaren och allting. Sen när jag skulle äta, jag bara smakade. Jag kopplade inte att jag inte kände någon smak. För att jag tänkte, det var, har aldrig hänt mig förut. Det är inte så här en grej som händer för mig. Så jag var så här, vad fan, la jag 5 lax på det här? Det smakar ju ingenting. Jag tänkte det var köttbiten det var fel på. Så jag bara, vänta. Jag kände ingenting. Det var så jävla ofärd.
Alltså apropå det, är det inte ganska sjukt att ett tag kändes det som att så här, det här är det nya livet, alltså corona. Det kommer aldrig försvinna.
Ja, det här är det nya vanliga.
Det nya vanliga. Alltså nu, det är så här, corona händer ens.
Ja, nu är det bara en förkylning.
Ja, men jag fattar liksom inte. Det var ingenting annat som kunde ta plats i media och allting.
Ah, nej, än
corona, covid. Förstår du? Anders Tegnell, varje dag man kollar på honom som om det var slutspel i VM. Man bara, vad ska han säga? Det var så här presskonferens.
Och vad gör han nu?
Alltså den här stackaren. Tror du att han blev slaktad eller?
Inte. Han har ju slutat. Han slutade ju.
Han passionerade sig, va?
Konstigt, brorsan. Han 2 år corona, det är som en livstid av annat.
Han är utbränd nu, stackaren.
Förstår du? Varje fucking dag ska han ställa sig där klockan 3 eller vad det var. Eller 2 eller vad fan klockan var. Och ska han ställa sig bara, ja, vi kommer att fortsätta ha öppet och få bara, alltså du vet, stackarn.
Alltså jag kommer ihåg när de släppte restriktionerna första gången. De släppte ju restriktionerna halvt. Men det resulterade i att det blev kosläpp. Det blev kaos på stan. När Johanna Nordström stod med den här ishinken på huvudet. Och det var också lite roligt att i den storyn så hade hon skrivit fuck us hard. Det var så jävla hetsigt. Jag var på Spybar den kvällen. Det var kaos. Och då, det var ju då Stefan Löfven fick kliva ut och bara, det är slutfestat nu.
Ja, just det.
Det är liksom en, det känns som att det var en, ett annat liv.
Men alltså, kan du tänka dig att det var 4 år sedan corona kom?
Det är sjukt! Det var ju mellofinalen heller, vi ska prata om det. Men för jag la upp en bild på Instagram och bara, fan vad sjukt att det är 4 år sedan som jag gjorde mello och var med i final. Men det sjuka är då, det var att Danmark har ju sin mello samtidigt som oss. De körde sin final utan publik. Och hade, och det var snack om att vi också skulle göra det. Jag kommer ihåg att jag hade stress. Jag var bara med i mello för jag vill stå i final för 40 000 pers. Om det är tomt, jag behöver inte ens ställa upp. Och hade det varit liksom en dag senare, då hade de förmodligen fått köra utan publik.
Var det dagen efter?
Alltså det var typ dagen efter, det var så här, det är pandemi. Det är så jävla sjukt.
Ja.
Och så levde man det liksom i ett, vad är det, 2 år.
Men tänk dig också så här,
masker, restriktioner, varje gång man reste man skulle fylla i blanketter och grejer. Det var så jävla rush.
Det är helt sjukt. Alltså jag kommer ihåg att du behövde ju så här, om man skulle resa, du vet, de topsade din hjärna och grejer. Ja. Och du skulle ha underlag och blanketter och det var pass alltså, och allt jag möjligt.
När jag gjorde Let's Dance, och det var också så, utan publik. Så varje fredagsfinal när vi kom dit så gjorde de covid-test på oss.
Den där också.
Och du körde den här grejen i näsan. Och, fan, jag kommer ihåg att när vi var i det, då kändes det så här, fan. Vi kommer liksom berätta för våra barn om när det var covid. På samma sätt som våra föräldrar berättade om så, andra världskriget eller vad det var.
Mm.
Det är liksom, det är en sjuk grej.
Sjukt nog så tycker jag det var lite mysigt med de här restriktionerna. För jag skaffade tjej i samband med när pandemin bröt ut då.
Ja, smart.
Pandemin var ju inte mysig, ska jag lägga till. Men restriktionerna var ju alltså att då kunde man ju inte, jag tror det var klockan 19. Som restaurangerna och det stängde.
20:30. Vi gick ju till Sapper, som är restaurang på Smal, på Stortland. Käkade middag, drack ett glas, så gick vi och spela paddel. För paddelhallarna hade
öppet. Förstår du, vi gick ut och festade, så gick vi och spela paddel. Det kändes som att det var 2 olika dagar.
Det här var ju också, paddelruschen var ju samma veva. Man åkte så, Rosersberg, det vi... efter Arlanda, 00:30 fanns en bana.
Det bästa med det var så här... Alltså, det var som du sa, långt åt helvete. Du åkte, de bara, ej bro, det finns en tid i Uppsala. Så bara, men vi har inte hittat någon. Men boka bara. Så visste man bokade det. Man typ la ut, folk bara hoppade in. Krig om
platserna.
Det var
platserna. En gång jag och Servan åkte till Uppsala för att spela paddel.
Det är så jävla skadat.
Det är helt efterblivet. Men det är en hel era ändå. Ja,
men vadå, berätta, du hade tjej då och då var du hemma och myste, det var det du ville säga.
Ja, precis. Ja, men det var ju bara det att jag var hemma och myste mycket med tjejen och hennes familj och bara tog det lugnt liksom. Man kunde inte skjuta ut, man kunde inte göra de där grejerna som man...
Alltså, men måste man säga, erkänna att relationen gick åt helvete sen när restriktionerna släppte.
Ja, det gick ju totalt åt helvete.
Det var ju som folk som skaffade hund
under corona. Jag tänkte många grejer som hände under corona.
Som bara fallerade efter.
Vad fan höll vi på med? Vad är det här för någonting?
Jag vet att det var den enda perioden jag lyckades hålla mig nykter i ett halvår, för att man fick inte gå ut och kröka. Och jag är inte den killen som bara tar ett glas och går hem 20:30. Och det var så enkelt då, för att jag hade inte alternativ. Nu är det, jag vill ju bara sluta.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Gå ut och vara nykter. Men jag har så jävla kul när jag är ute. Så att när söndagen kommer och jag är bakis, då är jag så fan, nu räcker det. Sen när fredagen kommer, då börjar det rycka lite i liksom dansmusklerna.
Det börjar rycka redan på onsdagen. Där,
på onsdagen, ja, sakta men säkert.
Ja.
Men under corona, då,
så frisk förklarad boråsare.
Så fort, vad heter det?
Det rycker redan på onsdagen.
Så fort det liksom inte var ett alternativ längre, då var det inga problem. Det är sjukt ändå. Kroppen liksom, människan bara, man anpassar sig ganska
direkt. Ja, men alltså jag tyckte ändå det var deppigt, för det kändes ändå så här. Dels var det ju så här, den eran var ju också den som så här, jag vet att alla styrde fett mycket hemmafest.
Ja, men det gillar inte jag.
Nej, men det var ju ändå mycket sånt som hände. Ja, så det var lite godtyckligt, bara för att restaurangerna stängde, det var inte att de hade löst problemet.
Nej.
Jag tycker det var ju många restauranger, stackars restauranger, som fick så mycket.
Ja.
Alltså de fick bära ansiktet för den här pandemin och att ta alla kostnaderna för det också. Ja.
Men det var också fascinerande att alla de här max 3 pers eller 5 pers eller 8 pers sällskap. Och
också att så här, du var tvungen att sitta, du fick inte stå.
Ja, det var som att de navigerade blint. Men de bara, men vi gissar oss fram lite.
Men förstår du hur det måste ha varit att typ så här, sitta i en regering under den här tiden?
Ja, jävla rush.
Och alla måste bara pusha dem på olika grejer. Och de bara, vad ska vi säga?
Men jag vet att så här, typ de som bodde i UK, de hade ju lockdown på riktigt. Vi blev ju jätteskonade. Mm. Men där var det så, jag hade en polare som bara, bro, I'm moving to Sweden. Jag bara, why? Han bara, because your gyms are open. För att där, du fick inte gå ut. Alltså, om du inte hade en hund, oj, kunde rasta den. Tänk om vi hade haft så, du bara inlåst i ditt hem.
Men såg du inte de gjorde i Kina, de så här, de typ
spikade igen,
ja,
dörrar,
de gjorde så här sandhög utanför folks dörrar som inte skulle komma ut.
Ja, det är sjukt. Alltså det är mycket konspirationsteorier kring corona och vaccinet och allting. Hur mycket tror ni är liksom på riktigt och hur mycket tror ni är iscensatt?
Alltså man blir ju psycho när man tänker på det.
Folk, för det är mycket folk som har tjänat jävligt mycket pengar på corona.
Men det är också så här, det känns ju också så här, ska de bara, ah, men vi hittar på pandemi, sen vi fuckar hela världens ekonomi och sen några kan tjäna pengar. Det är ju, alltså länder har ju lidit som fan av det här ekonomiskt.
Ja, men det finns människor, läkemedelsföretag.
Alltså, jag menar bara att i alla kriser kommer alltid vara några som tjänar, några som misslyckas.
Krig handlar ju bara om pengar.
Ja, jag vet. Men skulle någon ha gjort det här för att tjäna pengar, då är de ju jädrigt skickliga, måste jag säga. För de har fått med sig en hel värld att gå med på det här.
Bra jobbat.
Vad tror ni? Tror ni att det är någon som har käkat en fladdermus i Asien och sen så blev det corona?
Det låter så osannolikt.
Fast samtidigt kan inte bakterier och skit...
Bror, en person käkar fladdermus, hela världen går under. Det är en ganska sjuk grej.
Jo, men tänk också på att det finns, alltså, om man bortser från corona, det finns ju andra sjukdomar som har spridit sig på digerdöden. Var det också någon som tjänar pengar på det?
Vad fan digerdöden?
Det här råttpest som det spreds. Folk blev bitna av råttor.
Galna kosjuka, kom ihåg det.
Ja, men, eller spanska fågelsjuka. Sök på pesten så kan vi utbilda Anders lite. Det här hände ju fan... Det fanns något som heter spanska sjukan också. Ja,
jag kan säga att det var över 15 miljoner pers då som dog under pesten på 1300-talet.
Och, 1300-talet?
Ja, det var en infektionssjukdom då som spreds via infekterade loppor och gnagare.
AIK eller? Det är du. Jag tycker vi släpper de här sjukhusgrejerna nu. För vi måste ju prata om Melodifestivalen. Ja. Jag och Bära var där.
Herregud,
och alltså, jag vill säga, när vi Mello började i år, då sa du bara, du bara, jag gillar inte Mello.
Nej, jag sa,
har
att,
du blivit liksom,
jag sa att jag hellre kollar på två djur som parar sig.
Ja, exakt. Det säger nog mer om dig än om Mello. Men har du blivit liksom konverterad schlagerfan?
Alltså jag måste säga så här, Mello var ju faktiskt jävligt roligt att se live. Alltså finalen var jävligt roligt att se live. Sen jag fattar att det kan vara från år till år, men år kändes det som att det fanns så många bra nummer.
Det är så varje år.
Är det så?
Tänk dig också att finalen framförallt är ju liksom de bästa av totalt 2000 bidrag som skickas in. Och sen är det så många, de har liksom plockat russinen ur kakan eller vad man säger. Men det var jävligt mäktigt i början.
När de presenterar folk.
Men innan det också, när introt började. Och det var liksom en så här, det var inslag av alla deltagare sjöng varsin liksom mening från Loreens tattoo.
Just det.
Och sen Berra, du bara, hon kommer komma ut.
Ja.
Och så kommer Loreen ut. Alltså, och hon är så jävla grym. Alltså jag får gåshud bara när jag berättar om det. Det var så jävla fett. Alltså, och Berra, när hon kom ut, Berra, jag sa ju det. Jag sa hon skulle komma. Men fan,
ni skyller med pengar. Men alltså det bästa var när hon kom ut. Du vet, hennes låt är också så dramatisk. Ja. Den har ju sån här scen där, du vet, vad heter det, fiol där? När man spelar.
Ja, det är fjol.
Ja, du vet den här, hon har ju en del när det går så här, den går ner lite så där.
Ja, ja.
Och sen så bara kommer hon ut så här, ur röken, det var som ur askan. Och alla bara,
ja, det var så jävla fett.
Alltså det var helt, det kändes som att det var en VM-final och hon hade lagt straffen i krysset.
Ja.
Så kändes det när hon kom ut.
Det är så jävla
alltså,
fett.
Alltså hon är också så här, hon känns också som att hon så här Loreen, hon har någon sån här Hon är lite artist själv, men hon är så lugn men ändå så cool. Hon kommer bara ut och bara, thank you, you're welcome.
Hon är så jävla självklar.
Hon är så jävla ball när hon glider ut sådär. Hon kommer inte ut så här eller ut, hon bara glider ut och bara...
Det är hennes scen, alla jobbar för henne. Vi
alltså,
är aldrig statister.
Hon är så... Alltså hon har swag.
Ja, riktig swag.
Den känslan var otrolig. Och sen när de började presentera alla artister till artister. Hennes låt också.
Ja, och de gick ut här som en boxningsmatch. Det var stämning på arenan. Och vinnare, Marcus och Martinus.
Ja.
Väldigt bra låt.
Väldigt bra låt.
Väldigt EDM-ig.
Faktiskt. Jag sa den blandningen av Swedish House Mafia och Backstreet Boys.
Ja, exakt.
Och lite Weeknd som du sa.
Och jag tycker numret också ser verkligen ut som en musikvideo. Ja. Deras nummer live var jättetråkigt.
För, ja, men vi såg
de är ju en jävla LED-bur typ.
Ja, men problemet är att jag tror att den är rolig om du kollar på
rakt
den framifrån.
Ja, exakt. Ja. Men därifrån där vi satt uppe i logen på sidan så var det inte jättekul. Men man kollar ju på storbildsskärmen, då var det ju fett. Det största för mig som hände på den under Mello-finalen, det var att Medina kom tvåa.
Ja, det var riktigt bra.
Det stod mellan dem och Marcus och Martinus med en svensk låt. Det är historiskt. Det är så jävla, jag var så jävla glad för de levererade och de gav allt och de jobbade fett hårt med låten och numret och allting.
Men det känns som att de har liksom så här, de är typ bäst på den här partymusiken. Ah, ah. De är så jävla bra partymusik.
Ja, ah, har gjort det i 20 år. Det glömmer man. Men de här är liksom fullblodsproffs. Och de är också så jävla likable. Alltså jag gjorde en YouTube video med dem som kommer på torsdag. Vi gjorde så, eller nej, det kommer den här veckan. Den finns uppe på YouTube för ni som inte har sett den. Men det gjorde vi löste problem. Men vi satt ju bara, vi bara skrattade en timme liksom. Och hade så jävla trevligt.
Nej, alltså de är ju grymma. Och framförallt så är de ju, förra året då kom de
trea. Jag var så här, jag ska vara helt ärlig, när de skulle vara med igen. De var med förra året, alltså inte när Loreen
var det förra året?
Ja, det var det.
Var det förra året?
Nej, de var
har
inte...
det gått två år sedan de var i Dimman?
Ja.
Och jävla vad tiden går fort.
Och då, så när de skulle vara med igen, jag bara fan, hur ska de toppa en tredje plats? Och In i Dimman är så en jävla banger.
Mm.
Så kommer de med Kessera och sopparbanan. Det var ändå skitbra nummer. Cassiopeia var otrolig. Mm. Jacqueline var otrolig. Vad heter han?
Maria Sur.
Annika, Vicky, han. Jag grät när hon sjöng. Det var så jävla mäktigt. Den här Lights.
Mm.
Alltså det var många som var bra. Och ändå kommer Medina och bara akta på det, vi ska ha en andra plats.
Nej, det är otroligt alltså. Ja. Men man märkte också på arenan, eller i arenan, att folk gillade ju dem. Ja. Så fort de kom där, bara...
Ja, det var ju, alltså jag vet, när jag var med och vi gjorde Vem är som oss, det var ju också festlåten i finalen. Så att arenan liksom kokade. Och den låten är skrivit med Anders Wrethov, som har skrivit jättemycket mellonummer. Och han vann året innan med John Lundvik. Och han sa det till mig, han är från Vellinge. Han var Anis. Han är så jävla skön. Han var Anis. Jag trodde aldrig jag skulle få känna den känslan igen som jag kände med John förra året. Men det här var fan samma. Men Medina var liksom en nivå högre.
Mm.
Det var liksom det var som att det var VM, det var som att, vet du vad det var som? Det var som att Sverige hade vunnit VM och det laget kommer hem och man möter upp dem på Kungsträdgården. Det var den känslan när de körde. Det var så jävla fett.
Ja, det var faktiskt riktigt grymt. Ja. Alltså, det var det var nice att kolla på det live. Alltså, jag tyckte liksom att det var ändå en trevlig tillställning. Och sen så Marcus och Martinez, jag tycker att deras låt, det var som jag sa förra veckan, jag tycker deras låt är den bästa. Alltså, den har ju möjlighet att vinna hela Eurovision om du frågar mig.
Sverige kommer aldrig vinna två år i rad. Det är dött lopp att vara med i år egentligen.
Är det så?
Omöjligt att de vinner två år i rad.
Varför är det omöjligt?
Nej, men att göra Eurovision kostar jättemycket pengar för Sverige. Sen är det ju bra för att vi får turism och skit, men det är fortfarande, det kostar så att, alltså miljoner.
Men vad menar du att det alltså på vilket sätt är det så att det kostar massa pengar?
Det kostar mycket att arrangera det. I allt som kommer till. Det är ju liksom det vi var på i helgen, det är det gånger 150 000.
Jo, men jag menar bara du får ju också måste ju få extremt mycket tv-pengar
alltså när det var Eurovision i Baku i Azerbaijan när de vann, eller Azerbaijan det. De lade 4 miljarder på det. Och jag åkte med en taxichaufför på väg därifrån i helgen. Och han bara, när det var i Azerbaijan, det blev kaos i landet för att det kostade så mycket pengar.
Men det låter så konstigt.
Ja, alltså, men det är delvis därför, men det är också så här osannolikt på att man vinner två år i rad. Alltså ofta så är det så här, det är liksom när det är värdnationen, då röstar man ofta inte på den, tror jag.
Är det så?
Ja.
Men jag tänker alltså i slutändan är det så här, om låten är för bra säger vi.
Ja.
Då måste man ju vinna.
Ja, men det är också så här, vad är oddsen att du skickar den bästa låten två år i rad? Och om jag ska vara helt ärlig, om du lägger Loreen och Marcus och Martinus bredvid varann.
Mm.
Loreen är ju liksom på en egen nivå.
Jo,
och det är inte ta någonting från Marcus och Martinus. Nej. Det är bara att Loreen är liksom, hon är så jävla bra.
Jo, men så är det ju verkligen, men sen beror ju också på vad det är för andra bidrag.
Så är det.
Men om du frågar mig, jag tycker deras låt alltså, jag tror att de kommer komma topp 5 alltså utan tvekan.
Också kul att det är i Sverige. Jag hade typ velat åka till Malmö och titta.
När är det?
Jag tror att det är 6 maj eller något sånt.
Finns det någon, vem är det som arrangerar här? Finns det någon som kanske kan hooka upp oss med...
Jag kan prata med Energy. De är
med tickets. Är det så?
Ja, jag tror det. När får vi se Berus Badre i Melo då? Jag såg ju på det när vi var där att det fanns ett... Du, inte, så här. Berra,
det börjar rycka i...
Ja, det är som en onsdag i Amtsliv. Du älskar uppmärksamhet som ingen annan jag har träffat. Alltså du ammar den.
Vad baserar du det på?
Nej, men jag är ju med dig hela tiden när vi är på... Och jag menar inte på ett dåligt sätt, alltså attention whore. Nej. Men det är bara att när uppmärksamheten kommer till dig, då älskar du den. På ett sätt som är väldigt bra när man har det här jobbet.
Ja.
Men det är väldigt kul för mig att titta på. För jag såg hur du stod och tittade ut över Friends Arena och tänkte, och du bara, hur ska jag kvotera in mig själv i det här? Och ja, det är väldigt kul, det är väldigt roligt.
Ja, men man blir ju väldigt taggad. Alltså, så här, jag har ju absolut inget sug om mig Mello, men man blir väldigt taggad när man ser en bra performance och tänker så här, fuck, att inte, alltså fatta vilken mäktig känsla att stå där. Så här, och det är mer att så här, det är som om du kollar på typ en fet film eller du kollar på en, ja, det kan ju vara livekonsert eller någon show och du bara shit, tänk om jag också kunde göra de här akrobatiska grejerna som de gör. Men det är mer bara en tanke när man står där. Det är inte så att jag bara fan, nu ska jag gå hem och få vara med Mello. Och jag, som sagt, jag vet ju inte ens vad Sjunga Falsk var för några veckor sedan. Så att, jag vet inte ens om jag fortfarande vet vad det är. Så att, jag tror det kommer dröja ett tag innan ni får se mig i Mello.
Vi ser fram emot det i alla fall. Du kanske kan representera Iran. Iran? Nej, det är Eurovision, det är Europa.
Ja.
Är Iran Europa? Nej. Jag skojar.
Du skojar inte alls. Skojar.
Men du kan se, Börsan, om det är någon gång vi kanske ska med Eurovision för San Marino. Det hade varit jävligt.
San Marino, du och jag.
Ja, vi skämtar om det. Marcus och Martinus från Jordbro.
Mahmoud och Mortezal som jag skrev.
Men sen var det efterfest.
Ja, där, alltså, efterfesten var väl ändå sådär?
Alltså, jag drog ju ganska efter 20 minuter när brandlarmet gick.
Ja.
Men det roligaste det var när brandlarmet gick och jag ser Gunilla Persson.
Mm.
Och hon är så jävla dram. Hon bara, det brinner! Det brinner! Det var så jävla, det var så jävla roligt.
Men alltså, det var ju första gången jag var på sån här Mello-grej. Alltså, tycker jag ändå så här, med efterfesterna, borde de inte råda upp det lite bättre typ?
Jo, kanske.
Vart är de?
I år var den på Friends. De har
Vad brukar de vara annars? Så?
Det har varit på Berns, det har varit... på Stadshuset någon gång. Det är lite olika. Men jag tycker det är bäst när det är så där nära arenan.
Ja, men grejen är så här, nu kanske brandlarmet pajade en del, men det är också så här, visst det är mycket folk från branschen och folk som har varit där och uppträder och det är kanske nice, men du vet, det är typ två barer och så bara en stor jävla hall. Alltså, det är lite så här opersonligt, jag vet inte hur jag ska förklara.
Nej, men jag fattar vad du menar. Men den är ju liksom egentligen till för att fira deltagarna.
Ja, men sorry, men jag tänker så här...
Alltså, det är inte en tillställning som, liksom, som är gjord för gästerna på det sättet, tror jag.
Nej, och det är väl det man märkte, att det kändes som att gästupplevelsen var ju så där, ja, tycker jag.
Alltså, jag tror också att de som är där är också bara glada att få se artisterna och de uppträder ju alla artister. Och...
Men typ om de hade varit på, vad vet jag, Berns eller någon annanstans, eller satt ut lite bankettigt, då kan du tänka mig att såhär, det är ett annat upplägg. Här var det såhär...
Det är lite lokalfestaura när det är sådär som det var.
Ja, men exakt. Det var, alltså, det var lite såhär, det var okej, men man satt ju surrade med dem man var där och kände med, men det kändes som att såhär... Alla liksom inte riktigt visste vad de skulle göra. Det var så här, vad ska vi göra nu då? Ja, när vi pratat ett tag, ska vi gå hem eller vad ska vi göra?
Jag la ju en höger vänster tidigt i alla fall. Och jag vill bara tacka Coca-Cola som bjöd med oss. Vi var ju Coca-Colas loge.
Ja, det var otroligt.
På hela Mello-grejen. Det var fett. Men sen så gick jag ut och härjade, som man gör. Hade jävligt kul faktiskt. Jag hade en jävligt rolig utekväll som slutade med att jag stod och DJade på Spybar klockan 5. Back to back med deras DJ. Och det var, alltså det var folkfest där inne. Vi spelade den här... den här klacklåten. Det finns en jävla fotbollsklacksremix på den som är så jävla fet. Och det var sånt jävla vev. Så helt plötsligt var klockan 5. Jag brukar vilja dra hem vid 3:30, men nu var det så här, vi stängde stället. Jag går in i köket. Vem sitter där inne? Björn Gustafsson. Och det är liksom, det är det final, det är det som Mello-final. Alla pratar med honom. Han ser mig och han ler. Och bara, tja, det ser bra. Så jag satt och snackade med honom typ 20 minuter. Och han bara satt och gav mig kärlek. Och var så jävla fin och snäll. Och det är inte första gången han gör det. Han gjorde det en gång på Spybar också. Det var när jag hade gjort min första turné som komiker. Och det är för att den tror jag sved lite i vissa komikers ögon. För att jag vågade liksom sälja biljetter. Det var ju många komiker som bara, ah, han är bara känd. Han är en usel komiker. Men då sa Björn Gustafsson till mig. Han bara, det är så jävla kul att du bara kör och köttar och vågar. Medan det svider ögonen på de andra. Och så pratade vi lite om det. Och liksom så här. Han var så jävla snäll och trevlig. Vi hade ett jävligt trevligt surr.
Ja, han är ju, alltså, han är ändå legendarisk, ja, måste man ändå säga. Han, vad var det som hände med honom? Han var ändå med i Mello och blev ju liksom...
Han blev ju störst stor över en natt. Ja. Med, när han gjorde den Carina Berg-grejen och parlamentet. Sen gick han in i väggen, hör jag för mig. Att han blev liksom utbränd.
Men han var ju borta sjukt länge.
Ja, för det var ju 2008 han slog igenom där på Mello. Och då var han 22 år gammal. Nu sa han att han
det
var 37...
38
tror jag. Det var 15 år sedan.
Ja. Alltså, jag DM-at han en gång. Jag ska kolla här, vänta. Jag skrev det för jag ville få med han i Då är vi igång. Och jag minns att han svarade intressant. Jag skrev till honom bara, tja... jag har en talkshow på YouTube som heter Då är vi igång. Vi har haft DN Kulusevski, bla bla bla. Hade varit så jävla fett om du hade velat vara med. Han var, tjärnis, jag gillar dig och det du gör, men tackar nej till alla intervjuer just nu. Kommer gärna en annan gång. Stor kram, BG. För att han, det, han är så jävla... Jag tror han bara gör det han vill göra, verkligen. Och är väldigt försiktig.
Och han vill verkligen inte göra det här.
Det vet jag inte. Men han sa att han gillar mig och det jag gör och att han gärna är med en annan gång. Så det är inte,
men då betyder det att han har ju sett våra grejer.
100%. Det finns hopp. Och han är ju väldigt, han är ju som sagt, han gav mig så jävla mycket kärlek i helgen och tidigare när jag träffade
honom. Men varför skriver vi inte till honom då?
Nej, men jag ska försöka jaga han igen. Men det är kul.
Ja,
det är kul,
men han är ju grym.
Man
alltså
märker också att han är en sån här, du vet, han är en av de största. Och det är fascinerande med sådana människor. För att tar man en person som mig, jag är ju väldigt bra på det jag gör, men jag är också väldigt osäker i mig själv ofta. Vilket gör att jag kan behöva hävda mig och såna grejer. Sådana här människor som är facit, de är ingen stress. De är såhär, jag är väldigt bra på det här. Och jag beundrar det så jävla mycket,
men,
det här lugnet.
Vad gör han nu då? Förutom att, nu programledar
han
i Mello. Men vad liksom...
Jag vet inte. Han jobbar ju med humor liksom. Om man skriver eller...
Men
man...
frågade du inte honom så här, vad...
Vad gör du nu för tiden?
Ja, men vad gör du? Eller vad händer näst?
Nej. Det var inte en intervju.
Nej, men jag tänker bara, vad pratade ni om då?
Nej, men så här, det var han som pratade mest.
Ja, det är frågat direkt. Så här, hörru, vad fan, vad gör du? Alltså, man är ju nyfiken. Ja. Vad ska du göra? Eller vad händer?
Han är ju skådis idag.
Vad kör han för skådisgrej?
Han har varit med i den Netflix-hyllade Clark.
Clark Olofsson. Aha. Jag kommer inte ihåg vilken roll han hade, men jag vet att han var med.
Alltså Clark, är det en svensk serie?
Det är en svensk serie. Baserad på Clark Olofsson. Det var gigantiskt på Netflix.
Men jag måste fråga liksom, nu har du inte kört stand-up på väldigt länge, även om du är liksom till och från. Men du har ändå lagt det lite på is, kan man väl säga.
Ja.
Var liksom, hur känns det då? Eller hur kommer det sig att det blev så?
Alltså allting, jag reflekterade över det här häromdagen. Att i allting som jag har gjort, eller förlåt, i mycket grejer som jag har gjort, så har det landat i en tomhet. Jag ville göra stand-up. Jag gjorde en föreställning, det gick skitbra. Jag gjorde en till, det gick väldigt bra. Jag var okej. Men slutsiffrorna var väldigt bra i liksom biljettförsäljning och folk tyckte det var bra. Så här. Men efter jag klev av scen på Cirkus och gick in i logen, då var jag helt tom. Jag var så här, ha, det var det. Den känslan har jag aldrig känt med YouTube. Eller med musiken. Jag har aldrig känt efter det, när jag har gjort något jättestort, något stort festivalgig, att jag har bara så här, hopp, det var det. Utan jag vill bara, jag vill bli bättre, jag vill ha mer. Stand-up är så här, jag kör fortfarande någon gång i månaden på Norra Brunn för att hålla liksom muskeln levande. Men jag skriver ju inget nytt material och jag slipar inte på någon ny föreställning för att det, jag har full fokus på ny musik. Det är verkligen, det är hela min existens kretsar just nu kring en låt som heter Pusselbitar som släpps den 12 april. Sen kommer en annan låt i slutet på april som är väldigt djup. Och till den låten beställde jag idag en hel stråkorkester. Jag tror jag betalade 11 lax eller något. Då är de 20 man som vi ska spela in den och spela fiol. Vi ska göra det den 18. Så om ni vill, vi ska på en inspelning den 18 på förmiddagen. Sen direkt efter det ska jag dit och lyssna på spelningen. Så vill ni följa med på det, rekommenderar det. För det är en ball upplevelse. Så det är all min fokus är just nu på att skriva. Och så släpper jag alltså massa ny musik med start 12 april.
Jo, men bara tillbaka till liksom, alltså det jag funderar över så här, hur kommer det, alltså vad är det som varför du bara det kändes så här, jaha, alltså så här, ja. Men vad är det som är problemet med det då? Eller vad menar du att du känner så att du blir inte gör eller vad?
Nej, men jag vet att bara så här, det jag började med stand up i november 21 maj 22 åkte jag på turné. Mm. Och sen gjorde jag nästa turné maj 23. Och jag hade ett mål när jag började med stand-up. Jag ville göra cirkus för över 1000 pers. Och det gjorde jag. Och det var typ, jag vill inte säga att det inte var så svårt, för att jag la ofantligt mycket timmar på det. Jag var ju helt uppslukad i det. Jag var ute och gigga 3-4 dagar i veckan. Och det är ju sådana grejer som komiker som har sett det kan ge mig cred för. De bara, ah, det är, du är ute väldigt tidigt bla bla, men vi har sett hur du är liksom på brunnen varje dag och köttar och skriver skämt och så vidare. Men också att vara i den här stand-up-bubblan är... du blir helt konsumerad av det. Det tar jättemycket tid och det är energikrävande. För du skriver skämt som ingen gillar, som du testar och bara fan. Den sämsta känslan är när man har ett skämt, man tror på det, man drar det och det är ass. Det funkar inte. Och man bara fuck, jag behövde det här skämtet. Men jag kände väl framförallt bara så här, ja, nu har jag gjort det. Nu är det så här, nästa steg är att släppa allt annat jag gör och bara ge hjärnet och sikta på Globen. Men det vill inte jag göra. Det har jag inte intresset av. Så jag tror bara att jag tar med mig erfarenheten. Fortsätter gigga på brunnen ibland. Men framförallt så är det så här. Vad är nästa grej? Ja, musik och sen livepodd. Mm. Är väl det som är så här, som jag vill göra i humorväg. Alltså eller i liveväg utöver musiken.
Men när du typ så här kör brunnen en gång i månaden.
Ja.
Känner du så här, det här är... Jag gör det för att göra det, men det är inte så kul längre.
Alltså, det är kul fortfarande. För jag gillar ju skämten. Jag kan mer vara så här, fan, jag undrar om alla har hört de här skämten nu. Det är lite det.
Men det där måste jag säga så här, jag har ju kollat på stand-up i säkert 15-20 år snart. Till och från.
Ja.
Jag har polare som bedriver stand-up-klubbar. Och då är det så här, vissa som jag såg då drar ju fortfarande samma skämt idag.
Ja, vissa
är
20 år.
Så att det är så här, jag vet inte, stand-up-klubbar, är det så här, går folk en gång i livet och kommer aldrig tillbaka?
Det känns som det.
För att då folk tycker det är lika kul fortfarande när de kollar på det.
Ja. Om det är någon som har sett mig köra stand-up, kom inte när jag kör stand-up framöver. För ni har förmodligen hört skämt redan. Det finns en grej som jag vill prata om. Som är intressant, som går lite i linje med det här. För jag pratade med Medina om det här. Imposter-syndrom, vet du vad det är?
Imposter?
Ja.
Nej. Det låter som någonting som händer efter man har gjort någonting.
Alltså, imposter-syndrom, det är en känsla som jag kan känna ibland. Som inte är så nice. Det är när det är en ibland kan jag känna att jag är en bluff. Och jag undrar när folk ska liksom syna mig. Förstår du vem jag är? Och det här är liksom ett känt fenomen. Och jag kan känna
men,
så...
Men om det är ett känt fenomen, vad kommer den känslan ifrån
Hampus,
då?
Kan du googla imposter syndrom? Vad säger,
det är ju intressant.
Vad säger internet?
Imposter syndrom eller bluffsyndrom som det heter på svenska är känslan av att man inte är så kompetent som alla omkring en tror. Det grundar sig ofta på låg självkänsla men har även med yttre faktorer att göra. Som att man tillhör en minoritet på något sätt.
Och här är jag så här, och det här är ju, jag jobbar jättemycket med min självkänsla, går i terapi och skit. Men det här kan jag känna ibland så här, att så här bara, när ska de komma på mig? För att jag är inte så bra som de jag är inte så bra som de tror. Jag har bara lurat alla. Jag har bara blåst skiten alla. Det är en känsla jag har med jämna mellanrum. Och det är ju jag tror att det är en försvarsmekanism på grund av rädslan att det ska ta slut. Alltså typ som nu, jag har skrivit ny musik. I ena sekunden kan jag vara så här, det här är de bästa låtarna jag har skrivit. Jag älskar de här låtarna, vilket är genuina känslor. Men sen i rädslan om att det ska floppa så tänker man, fan är det här så bra? Så börjar man tveka på sig själv och sen så är det tanke efter tanke. Och det kommer att gå lite. Och det är även med den här podden, med YouTube-videos. Med så här, det, framförallt typ om jag har en video som presterar dåligt. För det har man ibland. När man gör, vi gör ju 4 videos i veckan. Att ha ett snitt som är över 100 000 är jättestarkt. Men ibland så är det så här 80, 75. Vissa poddavsnitt, vissa... Typ så här, vi gjorde en video när vi driftade med bilar som inte riktigt flög. Vilket det händer. Men då kan jag vara så här, fan, är det nu de catchar mig? Förstår du vad jag menar?
Men du vet ju att ingen kommer catcha dig, förstår du?
Ja.
Kan du inte liksom, när den här tanken kommer, kan du inte liksom göra en faktacheck med dig själv och bara, men det finns ingenting de kan catcha mig med?
Nej, alltså, när jag säger catcha mig, då är det mer att liksom,
ja, jag fattar, de ska, jag fattar att de inte kommer catcha dig som när de går och griper någon.
Nej.
Men jag menar bara att du vet ju i slutet av dagen att du kan ju bara gå in på din YouTube, så ser du att allting är äkta, allting ligger
ja,
där.
Ja, så är det ju. Men jag, det här, jag tror att det är bara en försvarsmekanism i rädslan för att allt ska försvinna.
Men det måste finnas vissa situationer där det här uppenbarar sig mer tydligt för dig. Tänker jag. I vissa situationer.
Det är när jag är rädd. Alltså typ, framförallt när det är något som är jävligt viktigt för mig. Alltså jag vet i Mello, när jag var med. Då var jag så här, det var mer som oss hade streamat jättebra på liksom topplistan. Numret hade fått jättebra liksom recensioner inför finalen. På liksom alla genrep och skit var jag liksom publikfavorit. Men ändå står man där backstage och jag bara, okej, det här är det största ögonblicket i min karriär. Jag tror inte någon kommer gilla det. Man tänker bara så. Det bara blir så.
Men det är helt normalt. Alltså det där som du känner, alltså det är mer extremt att gå ut på scenen och klara av att prestera än att känna, alltså bara känna som du känner och sen så kör du. För ja, det där, det gör ju alla människor.
Ja, jag tycker bara det är så här, den är så onajs, den känslan. Och det är också för att jag tror att jag lägger så himla högt värde. Alltså jag har ju väldigt så prestationsbaserad självkänsla. Alltså om mina videos presterar bra, om min musik streamar de här grejerna, då mår jag bra. Om de siffrorna inte är bra, då är jag mår skit.
Ja, det är för att du
jag lägger ju mitt värde i mina siffror.
Ja, du tankar sånt, din självkänsla från yttre faktorer.
Ja.
Så det,
som vi har pratat om.
Ja, nej, men jag menar bara, det är ju en dålig energikälla. För ja, att då blir den ju väldigt volatil beroende ja, på hur det går ja, med saker och ting. Men det spelar ju ingen roll. Alltså, jag kan fatta vad du menar. Men jag tänker ändå så här, nu ändå jag har gjort det här i 4 år tillsammans med dig. Jag har alltid ändå tänkt så här, i början var man ju nervös.
Ja.
Men jag kan ändå tänka så här, jag vet ju att när vi spelar in det här eller vad vi nu gör, vi gör ju det alltid från en genuin plats. Att ja, vi så här, vi pratar om det vi tänker, vi har inte förberett massa grejer för att det ska vara så här påklistrat. Nej. Det ska vara genuint. Så någonstans vet jag så här, vi gör ju ändå det bästa vi kan göra. Kan inte du också känna så här, jag gör ju ändå mitt bästa och då är det ändå okej?
Okay? Jo. Och så är det. Alltså, säg
alltså det finns ett lugn i det. Du vet att du inte släkar. Du vet att ingen kan säga så här, du gjorde inte ditt bästa, vad fan det här. Alltså, vad mer ska du göra?
Nej, men jag tror att när det är faktorer som inte har med hur hårt du jobbar att göra. Det vill säga, folk kanske imorgon vaknar och bara, fan, Anders är inte så jävla rolig, ska jobba.
Men då tänker jag så här,
då är det ju så.
Ja, och jag tänker bara så här, det är ändå ingenting vi kan påverka.
Nej.
Men, så att,
men ibland kan jag bara så här, jag tror att det också, vi har pratat om det här också, men det kan också ha att göra med att jag har ju så jävla kul hela tiden på mitt jobb. Även om det är många timmar och hårt jobb. Men när någonting är så kul, då är, återigen, det känns som att det är så lätt att det ska ramla, slippa mellan fingrarna på något sätt. Men det var just det, det var Sammy från Medina som bara, imposter syndrom. Han sa ordagrant, ibland undrar jag när de ska syna min bluff. Och jag kunde bara verkligen relatera.
Ja, han sa det också.
Ja. Och det här är jättevanligt. Har du någonting sånt där, Hampus?
Nej, men alltså, vi har ju pratat om, jag visste inte att det hette just det, men jag och brorsan och farsan. För att brorsan och farsan, de är väldigt duktiga på sina jobb, men de har sagt exakt som du, när fan ska de komma på mig?
Ja.
Typ när farsan är ute hos kunden, när fan ska de komma på mig liksom? Men man kommer aldrig bli påkommen, tror jag, för att du är ju jävligt duktig på det du gör. Det är bara ens egna hjärnspöken, tror jag. Ja. Liksom. Men när känner du tvärtom? Då, finns det någonting där du känner liksom att fan, det här känner jag mig jävligt bra på?
Typ, om jag har gjort ett bra gig,
ja,
alltså om jag är på turné, alltså med musiken. När jag har laddat upp en video, typ när SHL-videon vi gjorde, kära till Shaus, som snart har liksom 300 000 visningar. Vi liksom, Den var så genomarbetad och vi hade sån teamwork allihopa med Shaus planering, ni åkte till Örebro i förväg, och det var ju sån team effort från alla oss plus SHL. Och sen när jag såg siffrorna och den slaktade alla andra videos vi lagt upp på senaste, då kände jag bara så här, för fan vad fett. Vilket jävla gäng vi är och fan vad bra vi har gjort det.
Men jag tänker så, typ när jag såg videon innan den släpptes, då tänkte jag exakt så.
Jag med. Jag bara, det här är för bra för YouTube.
Ja, men jag tänkte så här, även om den här videon får 40 000 visningar, ja, det är klart att man tänker så här, ah, vad synd att det är så många som inte får se den, för ja, man själv tycker den är bra. Men jag skulle aldrig tänka att så här, shit vad dålig vi är.
Nej, men det hade jag nog inte heller tänkt faktiskt.
Nej.
Så länge jag själv, alltså ta min, jag, nu har jag liksom fått bättre visningar på mina matlagningsvideos. Men i början, då hade jag matlagning för idioter, var grundkonceptet ju. Och de fick 35 000 visningar. Babba, jag har snart 570-80 000 prenumeranter på den här YouTube-kanalen. Hur kan en video få 35 000 visningar? Så tittar jag på videon och jag bara, fan, det här är pissroligt. Men det är just det här att folk vill inte titta på någon som inte kan laga mat, försöka laga mat. Om det inte finns en rolig twist på det som jag nu har hittat med gäster och virala TikTok-recept och allting. Men, och då kunde jag också vara så här, jag skiter i vad det här får för visningar. Det är bara fett. Det är bara kul. Och jag är ändå nöjd med slutprodukten. Men jag tror att det är, så det är inte specifika videos. Mm. För det är som du säger, när jag tittar på SHL-videon, jag bara, vilken jävla bra produkt det här är. Men det är när jag tror jag tittar på helheten. Och inte bara YouTube, utan allting. Jag tycker bara det var så jävla intressant just när Sammy sa det. Mm. Bara, när ska de syna min bluff? Jag bara, kände, fan, kan
det vara. Men det måste ju betyda, det måste ändå bottna i att så här, när man får mycket uppmärksamhet och får tycka att man gör bra, då blir man ju typ ändå stressad av att prestera. Jag kan känna så ibland om man har gjort någonting eller man har spelat in något eller vad som helst, eller om det är något samarbete som är kul eller bäst i test, att man känner så här, när folk ger en fett med bröm eller man tycker det är bra, då kan man känna direkt att så här, fuck, hur ska jag toppa det här då?
Alltså jag tycker hur ska man göra det här bättre? För när folk pratar med dig om bäst i test, du hypar ju inte det.
Nej, jag blir
direkt så här, du bara, ach, jag vill inte prata om det.
Ja, men jag vet inte varför. Jag blir så här, jag försöker tona ner det. Okej, tyst. Nej, men alltså, jag får stress då. När folk bara, du är så jävla grym och fy fan vad vi älskar. Och då blir så här, då får jag typ panik.
Men det är också intressant, för jag vet ju vad du själv tycker om din insats i bäst i test. Du är väldigt stolt över det. Du tycker det är jävligt fett. Du tycker du var grym. Vilket du var.
Ja, alltså, eller så här, jag går inte runt och bara, fan vi var grym. Men jag är stolt över att jag gjort det. Ja. Jag var fett nervös.
Men du är också nöjd med din insats, eller hur?
Ja, och det har ju framförallt blivit när man har hört att folk tycker så här, att det var jävligt kul. Jag var så här, shit, var jag lite för tävligt? Var jag lite sivarigt så? Men sen har man märkt att folk ändå gillat det. De har blivit ändå så här, gud vad nice att det blev bra. Alltså ja, det blev ändå så här, betyget blev ändå att det blev bra. Men när folk kommer direkt till mig och pratar, Då får jag den här.
Alltså det är som att du vill, när jag var med i bäst test och folk frågade mig om det, då var jag så här, tack så fan, det var skitkul. Och jag vet att det finns frågor om inspelningen. Och då bara leder jag konversationen. Det var jävligt kul, det var tufft att spela in, det var kul. Och de bara, hur gick det till? Och då berättar man de här. Ja, vi gjorde så här många test och var det, ibland var man sämst och så här. Men du känns mer som att du blir, det är som att du vill gömma dig nästan. Det är som att du vill byta samtalsämne.
Ja, jag vet. Jag vet inte varför det är så. Men det är som att så här, jag har svårt att ta beröm. Alltså, ja, om du skulle det. Bara, fan. Alltså, ibland kan det komma fram någon och bara, jag ser att du har talang för det här och du kan åstadkomma stora saker. Då blir det så här, vad käkar du till middag? Alltså, ja. För då blir det så här, jag vill inte prata om det. För jag, det blir för nära på något sätt. Eller om du bara, fan vad du grym. Jag blir så här, fan du också. Alltså, då är inte jag så här, jag åkte en tunnel, vad sa du? Berätta mer, berätta mer.
Men det känns som att typ så här, när det bara är du och jag. Mm. Typ, jag vet att du gjorde den här en mathemreklam som var skitkul.
Mm.
Och så pratade vi om det och då gav jag dig bröm och bara, fan, det här var jävligt roligt, skitbra siffror, eller med mig har du, och det är väl förmodligen för att vi är väldigt väldigt väldigt, väldigt bra vänner och du vet ju allt, jag är ju din go to när det kommer exakt till allt som har med det här att göra. Men då med mig är du inte så.
Nej, men det är för att det är som du säger att om jag gör någonting som är fett bra, som jag tycker är bra, då är de första vi säger till er. Förstår du? För det här är liksom, det är som att jag ska ta det med min familj.
Vi,
eller vad
vi
som,
är ditt team.
Förstår du? Men när det kommer utifrån, då blir jag så här, men typ vi säger någon samarbetsgrej. Då blir det så här, shit, de tyckte det var så fucking bra. Tänk nu, då kanske jag får lite samma känsla som du sa, den här bluffen. Att så här, hur helvete. Jag är bara en video ifrån att de ska komma på hur icke-kul jag är egentligen.
Det är ordagrant det här.
Förstår du?
Imposter-syndrom.
Ja, men det blir lite så. För jag, men, och så kan jag känna. För då blir det så här. Jag kan känna pressen av att så här, fuck, de tyckte det här var kul. Nu måste jag fortsätta vara kul. Tänk om jag inte är kul.
Kan du få liksom prestationsångest?
Alltså jag kan få prestationsångest i att typ jag ska göra en annan grej och då ska jag liksom, då är det många som så här, det är en stor grej jag ska göra som kommer komma sen, och då ska då de jag ska liksom, som jag planerar här med, de säger så här, men det är lugnt, var bara dig själv, du fixar det här. Och jag är ganska stressad över den här grejen jag ska göra, och det är liksom vissa grejer som är lite utmanande för mig och som är på områden jag inte är så hemma med. Och då när de bara säger så här, nej men oroa dig inte, de bara lägger det på mig så där, då får jag prestationsångest. Så då blir det så här,
det är lätt för dem att säga så.
Ja, ni vet inte vad ni har köpt. Alltså, inombords har jag stridigheter liksom.
Ja, jag hör det. Jag vet när jag skulle göra min andra stand-up-turné. Jag vill egentligen pusha den. Jag vill inte göra den på våren, utan jag vill göra den på hösten. Eller våren efter, så jag hade mer tid att skriva. Men då var det en person som jag jobbade med som bara, nej, du löser det. Jag bara, men det är 2 månader kvar tills den ska börja då. Ja, men du löser alltid det där.
Ja, det där är den värsta känslan.
Och jag lackade ur. Jag bara, men det är lätt för dig att säga. För det är inte du som ska stå på scen sen. Du ska bara få betalt och hjälpa till. Men det är jag som ska gå ut och brösta resultatet. Och jag vet att jag var så här, och jag vet exakt hur, för det är så lätt för en annan person att säga, bara det fixar du, var det själv bara. Ha kul, var käften.
Ja, och då får man press, för att de här som säger det, de kommer ju liksom sitta med, men sen ska man själv vara den som ska...
Du är ansvarig utgivare.
I slutet av dagen, de följer med dig. Men i slutet av dagen, du ska ta av kläderna naken och gå in i dörren själv.
100%.
Du är fucking själv.
Du är själv.
Och då är det bara upp till dig själv. Antingen kommer du choka eller så kommer du...
För när du står där, det är inte som att när du står där och du märker att alla tittar på dig, du är naken. Det är inte så att du kan bara, vänta, vad var det den här personen sa? Ja, just det, var dig själv.
Nej, men jag vet,
bara, här, bra tips. Jag fattar vad du menar. Jag fattar exakt. Det blir irriterad av tanken.
För du vet, då, när de säger det, då sitter man där och bara...
Ja, då gör det då.
Alltså bara så här, för då blir man så här... Du vet, det finns inget utrymme för fuck-ups.
Nej.
Och du måste hämta ditt A-game. Och det är svårt att, alltså, det är svårt att förklara.
Alltså, men, jag tror också att det är samma människor som säger det här. Ja, men var det själv, bara ha kul. Om man kollar på basket, jag vet inte varför just basket, men det var samma som om vi kollar på hockey, men när man kollar på proffs som gör någonting som de är väldigt bra på, då får de det alltid att se så enkelt ut. Och jag tror att vi får det här att se väldigt enkelt ut för att det kommer naturligt till oss, men det är ju en konst. Och att de här klippen som du gör, så de här sketcherna som är pissroliga, det ligger ju jobb bakom dem. Och det ligger ett konstnärligt skapande bakom dem. Men när man tittar på dem, då ser det så enkelt ut. Och jag tror att det är därför en sån person säger så här, men var det själv, bara ha kul. För att det är det de tror att man gör. Alltså det är som komiker. Komiker är, jag har ändå jobbat i den, varit i den svängen, träffat mycket komiker. Komiker är de som mår sämst. Av alla branscher, komiker mår skit.
Alltså av vilken anledning då?
Nej, men jag vet inte om det är för att de liksom...
Ett personlighetsdrag typ.
Nej, men jag tror att det är att man blir komiker för man har ett mörker. Och vill fly från det i form av skratt. Eller så är det att de får så mycket... Det är så mycket roligheter när man står på scen. Att det ska balanseras ut på något sätt. Men, och för att skriva nya skämt är fett ångestladdat. För att det enda sättet att skriva nya skämt är att testa dem. Och 90% kommer inte flyga. Och känslan av att dra ett skämt och ingen skrattar, det tär på en.
Ja, det där.
Men det är många komiker som jag har lärt känna som är liksom, de är deprimerade. Och jag tycker det är så jävla fascinerande bara.
Jag funderar också på det här. Att du har ändå lagt märke till det. Men det där du sa att så här, när folk kommer prata och vi byter samtalsämnen och sådär. Ibland kan jag känna sådär i mitt...
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Generellt i andra situationer också. Att det är så här, om det kommer för mycket kärlek mot mig, då liksom, inte att jag slår ifrån, men jag liksom... Och inte att jag blir liksom äcklad av det, men det är någonting som gör att jag blir obekväm med det.
Ja.
Jag bara undrar, jag undrar bara varför det är så.
Jag vet inte. Jag blir alltid rädd att jag ska framstå som otacksam.
Om någon kommer fram till
mig. Om jag får en present eller någon kommer fram till mig och ger mig en komplimang eller bara någonting där jag ska visa tacksamhet, då gör jag det nästan för mycket. tack för att jag blir fan vad fint, tack så jättemycket. Ja, men vi kämpar på. Ja, det är bara som är rolig. Jag är bara statist. Alltså, jag bara säger grejer för att jag, min största rädsla är att någon som kommer med kärlek till mig ska känna ah, fan vad dryg han var. Men, för jag vill uttrycka min tacksamhet.
Men du är ju också helt ärlig, du är ju bara statist.
Men ja, det här är bara
vad menar du? Nej, men jag fattar, jag kan också göra så här chitchattande. Ja, det är bra, bilen går bra. Hälsa familjen, jag har inte träffat dem här. Ja, har det bra, ta med. Alltså jag blir också så där som du blir. Att man liksom, fast du blir det kanske när du får grejer. Jag blir sådana folk kommer och ska ge kärlek. Då blir jag också så här,
det är det jag menar.
Ja, det är bra, nej men vi två idioter framför kameran.
Man spelar ju, man downplayar ju sig själv.
Exakt, varför gör man så?
Jag vet inte.
Varför gör man så?
Vad tror du det beror på, Hampus?
Varför downplayar man
så? Det är lite svenskt tror jag, det ligger i vår natur.
Är det att man är lite jante?
Man vill inte liksom verka för bra, tror jag.
Men men det är också så här, vad är alternativet? Säg att du älskar mina YouTube.
Du är så fucking grym, jag älskar din YouTube.
Tack bro, jag vet, de är fett roliga, eller hur? Så kan man inte heller säga.
Nej.
Så det är väl bara så här, man är ödmjuk bara.
Om du ställer samma fråga till mig då, varför måste du vara på det sättet?
Bara fan vilka bra videos du gör.
Ja, jag vet, jag är en riktig idiot framför kamera.
Jag är sämst också, tack.
Alltså det där, det var ibland så. Ibland blir det så. Varför ska man vara så för?
Jag vet, men jag vet också att när det kommer någon, typ jag vet att det var någon som gav mig komplimang för den här SHL-videon. Och den är ju liksom där downplayar jag inte. Där är så här, vi fick fan till den väldigt bra. Och då berättade jag om Chaos, det var hans liksom första video så här. Och då downplayar jag inte.
Nej, så där kan jag också vara lite i såna sammanhang, men jag vet inte när det är. Wow. Som Foppa, du kan också bara såg du, eller Foppa mod och vidare, kan också bara såg du, gör du Foppa i deras days. Då kan jag också bli så där, alltså man hypar upp sig. Men det är inte liksom direkt att det kommer då till en. Om någon säger så här, den här Modo-videon var kul.
Exakt, då är det den
vi pratar om.
Men de säger du.
Men de säger så här, vet du vad? Du är så fucking grym. Då blir det så här.
Alltså, min go-to, jag säger att jag jobbar bara. Det är den säger. Jag kämpar på. Tusen tack för vad
du. Ja, men jag kan bli så här. Ja, ibland så kan man vara.
Ibland får man till.
Ja, ibland får man till.
Den här gamla trasan.
Den här gamla trasan. Ja, men det är det begrepp jag skulle kunna säga. Ja. Men jag fattar inte varför det är så.
Jag vet inte. Det är konst. Är det någon som har svar på de här frågorna? Kommentera
där
nere.
Men också det där du sa, vet den här syndromgren?
Imposter syndrom.
Det måste ju ändå vara att när du gör någonting som blir bra, för att jag kan ju också känna den känslan i andra sammanhang. Man gör någonting som är bra, som många uppskattar. Lika mycket som du liksom åker upp så, som en jävla berg- och dalbana, du vet ju alltid att det kommer någonting ner. Ja. Om du inte kan liksom uppa det. Och problemet blir att när du gör något som är bra, då höjer du hela tiden ribban. Ja. Så då blir det så här, din nästa grej, då har alla värsta förväntningarna. Ja. Och då gäller det att du kan leverera.
Ja. Jag tror bara att det är att man presterar kanske lite över förväntan. Och sen har man halvtaskig självkänsla och känner att fan, jag är inte så här bra egentligen. Jag hade bara tur. Sånt kan jag tänka på ofta. Jag hade bara flax.
Men har du verkligen med självkänsla, tror du? Att du tänker
jag tror
så här,
det. Jag tror
jag hade
det.
Bara tur. För jag tänker så här,
ja, för att hade jag haft en bra självkänsla, då tror inte jag att jag hade tänkt så.
Nej, men jag tänker att så hade du haft en bra självkänsla, då kanske du hade tänkt så här, ja, men gjorde det bra, men du kan fortfarande vara så här,
var lugn i att oavsett vad som händer framåt så är det okej.
Ja, exakt. Oavsett om det skiter sig så är det lugnt, för att nu gjorde du det bra, och ibland kommer man kan inte alltid göra det bra. Men jag tror att den där känslan kan man ju ändå ha, även om man har bra självkänsla, att så här, att man är orolig för att så här, fuck,
nej, men jag
det kommer
att,
inte bli
men
bra.
Jag tror att om, så här, om man har ett lugn i att oavsett hur det slutar så är det skitsamma, så länge jag gör mitt bästa. Kan man ha det lugnet, då tror inte jag man får impostersyndrom på samma sätt. Den känslan kommer ju från en rädsla av att inte kunna göra sitt bästa och inte kunna upprätthålla det här, den här ribban som man har satt på något sätt.
Ja, men jag tänker så här, jag anser ändå att jag har liksom en okej, bra självkänsla, men jag kan ju vara i situationer där jag bara, hur ska jag klara det här?
Men det är för att ingen är perfekt, tror jag.
Ja, men
vet du vad, det gläder mig att du kan känna så. Nej, för det är många gånger jag har försökt dra ur tragedier ut dig, men du är så jävla polerad.
Nej, men alltså i sådana situationer när man inte klarar, det har jag ju sagt flera gånger, alltså det var ju som när jag sa bäst i test, jag sa det, jag bara, min puls var 180, jag bara, jag kommer svimma här. För att då är det så här, då kan jag känna så här, hur i helvete ska jag mäkta med att klara av det här? Mm. Men det bottnar inte i självkänsla, det bottnar mer att så här, hur, alltså, det är för att så här, det kan vara en situation som är liksom extrem. Ja. Alltså, om du är i mellofinalen, hur ska man kunna ha det som en... Jag tror inte alla är så här, ah, men det här löser sig. Jag tror alla har en inre strid innan de sen går ut och presterar.
Ja. Jag tror det. Och jag tror att de som vinner är inte de som bara, ah, det löser sig.
Nej.
Det tror jag inte.
Det är nog ganska normalt att vara rädd. För att jag kan inte säga, även Björn Gustafsson, han går och gör sitt nummer här och har varit grym. Han måste ändå ha sekunder och stunder av tvivel innan han sen går ut och gör sin grej.
Jag har kört med några av Sveriges absolut största komiker på Norra Brunn. De blir fortfarande nervösa. Förstår de blir du? Fortfarande rädda för att inte prestera. Så jag tror att det kanske aldrig försvinner, jag vet inte.
Nej, men jag tror att någonstans, är det inte det man behöver?
Jo, man behöver det. Jag ska ge ett praktexempel. Jag körde på Brunnen 2 dagar i rad. Jag körde en torsdag, då var ju ni där, Hampus och Charles och Kevin. Jag slaktade, okej? Okay? Jag gick ut i ringrostig, lite rädd. Jag började inte kört på ett tag. Jag hoppas det går bra. Jag gick upp och jag rev. Jag hade bland mig bästa gig typ någonsin på Brunnen. Dagen efter körde jag igen. Då var det fredag, då var det mer folk, vilket ska göra det lättare. Men jag kom upp med så mycket självförtroende från dagen innan och det bet mig i arslet. För då fick jag en halvkast start.
Du var lite oödmjuk.
Jag fick det i, som en box i ansiktet fick jag tillbaka det.
Men kan du känna så här också, eller kan ni känna så här att ibland, det kan vara ett sånt sammanhang, det kan vara ett möte, det kan vara vad som helst. Du vet att så här, det här är min, jag är grym på det här. Ja. Och du manglar och du har bra möten och du, eller vad du än är. Du blir bra performance, du presterar fett bra. Ja. Eller som i mitt fall är bäst, jag bara kör. Sen så bara kommer det där mötet eller den där sändningen där du börjar liksom vackla lite.
Ja. Det är inte nice. Vill man ifrågasätta allt?
Ja, då bara känner man så här. Alltså, och då man ser att folk undrar lite så här, och man blir själv så här, vad fan är det som händer? Jag nailar ju de här grejerna vanliga.
Det här är
fall.
Min grej.
Det här är min fucking grej.
Och
ingen
så börjar
är bättre
man choka.
Och så börjar man choka. Det där är också så här.
Det är bra att det där händer.
Ja.
För att det där, för du kan inte alltid vara bäst. Du kan inte alltid leverera. Det går ju inte. Och när man har såna där dippar och sen tar sig ur från dem, det är då man växer som liksom.
Alla har dippar, alla har doubts,
till
alla
och med Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic har dåliga matcher.
Alla undrar vad the fuck de håller på med. Och det ska inte vara någon liksom tillfälle av att åh fan vad jag är kef, åh fan. Det är bara så här, det är så det är och det är liksom, det är mänskligt och man får bara, som du säger, se det som tillfällen där man liksom, att det här ska ta mig ut för att kunna växa. Utveckla och växas. Eller växa. Ja.
Och innan vi ska avrunda, Berra, på tal om att prestera, du har ett klipp med dig den här veckan från Bäst i test. Det är ju sluttampen nu, va?
Det är sista, när det här sen så har finalen varit faktiskt. Okay. Just det var olika frukter på ett bord och så fanns det en tavla som berättade att man skulle göra olika saker med frukterna. Och så fick man välja att göra det då utifrån det som fanns på bordet.
Gör de 7 frukt- och grönsaksuppdragen som står på tavlan.
När du använt en frukt eller grönsak får du inte använda den igen.
Identifiera en frukt eller grönsak. Vattenmelon.
Berus, okay. Vattenmelon är rätt svar.
Vad är det här för något?
En liten ring.
Vad ska den till då?
Annan grej.
Ät en frukt eller grönsak i sin helhet. Ärta.
Enklast. Slapp du äta en banan också? Mm. Få en frukt eller grönsak i sin helhet genom den lilla ringen. Det var den här som jag nämnde tidigare.
Var?
Hade det varit ärtan? Ja, det hade bara varit oss.
Det räcker.
Släpper. Okej. Man gör olika val i livet.
Lås en frukt eller en grönsak av bordet.
Passa igång. Vad sa du? Blås?
Blås en frukt från bordet.
Ah, okej. Okay. Ärtan var perfekt för allt med andra
ord. Och jag hade ananas. Kolla vad jag hade kvar.
Ananas.
Du hade ananasen kvar. Jag hade förbrukat allting.
Har du minuter kvar? Jag vill sitta ner.
Herregud.
Bra jobbat.
Tack.
Det här är roligt. Han satte dig i skiten.
Genius, jag måste bara säga så här. Jag uppfattar inte att det blev, alltså att det blev så här när jag spelade in, för jag är så fokuserad på att göra bästa, snabbaste tänkbara. Men det är många, och jag kan förstå många, men det är många som kommer fram och bara: du är fett grym och det, men du är inte så smart. och grejen är så här, det skiter sig så ofta för mig, men jag upplevde aldrig att det sket sig så här ofta.
Nej. Men jag tror också det är mycket liksom i redigering. Alltså vi har gjort videos här där vi har bara, fan vad det här roligt ens. Och sen när vi kollar på det,
men
det är
klipp, det, det skitkul. Men det är exakt så, det är en bra exempel. När vi gör grejer, vi bara, och så kollar vi bara, fan vad kul det här kändes. För ja, det kändes inte så här.
Ja. Men det är det som är liksom när man har, jag tror att man, det är svårt att titta på det utifrån när man är i det.
Ja.
Och med de kloka orden, har vi lite Thailand production.
Och jävlar.
Vi har Berhan, Boeing 777. Ja, var till mig också. Okej. Okay. Okay. Äntligen. Jag har väntat på att du ska kvotera in mig i de här klippen.
Också få sånt där.
Ja, det är äntligen min tur att skina. 15 sekunder rampljuset.
Varför känns det som att det
vi ska
det,
göra Burj Khalifa.
Jag sätter det 9-11. Ja.
Okej, okay, tryck play. Ja, det är fint. Kan man hyra en sån där så kan jag flyga över Dubai Marina? Men varför fick Bära en så horribel bild och göra en så fin bild? Och jag fick, oh my god, därför han jobbar
kolla,
för mig.
Så här på, köp som den här planet också. Så mutor har parabit hand.
Kevin vet vem som betalar hans lön, det är mycket bra. Men det är väl där någonstans att komma av runden den här veckans avsnitt. Tyckte ni att det var rätt gäng som vann Mello, kommentera där nere. Prenumerera på kanalen. Om det är så att ni vill att vi ska ha vissa gäster, kommentera nere, kanske vi kan titta på det. Hampus, har du någonting att tillägga?
Se fram emot Eurovision-finalen nu då, får vi tagga till.
Ska bli spännande.
Martinus.
Det blir spännande.
Du vet att om ena Marcus eller han Martinus blir sjuk,
du vet vem som hoppar in.
Gärna alltså.
Han ska gå upp och dansa på scenen som bara Hampus.
Nej, då du kommer vinna. Det kommer bli en till tävling efter Eurovision.
Universition kommer vinna.
Oändligt.
Exakt. Har du något att tillägga bara?
Nej, det var otroligt. Och fan, det är soligt idag. Jag blir så fucking glad av sol. Alltså, ja, morsan, det är snart april.
Ja, sakta men
vi
säkert.
Ska gå, det är badsäsong snart.
Sakta men säkert.
Ska jag värma upp poolen? Okej. Okay.
Ja. Men det där kommer av dagens video. Hoppas det var kul. Hoppas det var intressant. Prenumerera på kanalen. Tryck på like. 5 stjärnor. Allt det där som vi alltid säger. Kära till Charles också. Fan som Tyskland. Tack för all kärlek.
Tack för all support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då.